Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Petter Alexis Askegren, en kollega till mig, och sen 1,5 år tillbaka någon slags vinvän,
kan man säga.
Bra. Jag tänkte att vi skulle börja med att du får berätta, vilket var det senaste vin du drack?
Det senaste vinet jag drack var herregud, vad var det jag drack då? Jag drack en Mentos Salon Philippe Gilbert, eller man säger. Du vet hur jag är med mina uttal. 2014, direkt från
flaskan.
Tanken, tror jag det var. Det var en ganska kärv historia. Jättegott.
Direkt från tanken?
Alltså, jag kommer inte ihåg, jag fick det här vinet. Jag köpte det här via Vinnick, men det var på inrådan från Finare Vinare. Och det var någonting med att det var så jävla dunderungt. Jag kommer inte ihåg hela historien bakom det. Men eller att vi hade fått det i förväg eller någonting sånt. Det var 2014.
Right, stramt.
Stramt och gott och friskt och härligt. Och liksom så här svalkande i solen.
Det känns som du bara dricker röda viner.
Stämmer inte. Men med viss modifikation så har det nog sett ut som att jag har druckit 90-10 liksom, 90 rött och 10 vitt. Men nu börjar jag öka på det vita väldigt mycket mer. Dels för att jag har upptäckt vissa vita viner som jag tycker är helt fantastiska. Men sen har jag inte trillat dit lika mycket på Riesling än så länge som många andra har gjort.
Varför tror du att många trillar dit på Riesling?
Jag tror så här, allting har sin tid. Och jag tror att det är det som är så kul med vin. Vin är ju lite för mig som musik, bottenlöst, om man säger så. Det finns liksom ett stort spektra av saker som man kan göra och prova. Precis som man upptäcker nya låtar i musik, så upptäcker man nya viner. Och du behöver inte dricka allt på en gång, tycker jag. Och du behöver inte dricka något sorts helt balanserat liksom, utan du kan ju dricka, är du torsk på en viss druva, men då kör du det rätt mycket liksom. Nu har jag några områden som är insnöad på sådär.
Ja, just Riesling känns ju också som att det är Riesling i vindarna i det här sommelierlandet har blåst över lite grann, men i lite andra områden och letar. Men du, bara backa bandet, det är den 1 augusti idag, fortfarande varm sommar ute. Det senaste vita vinet du drack, du nämnde ju nu.
Det är en Alvarinho som var, jag kommer inte ihåg vem producent eller någonting, det var på något pang i Borås när jag var där och tränade med en polare till mig som heter Jonas Kolting, och han drog med mig på 2,5 kilometer simning, och sen gick vi och käkade lunch, och sen så drog vi ut och sprang 7 kilometer, och sen så satte vi oss på en utservering och drack det där vinet, och det var, solen gassade, så det var väldigt sådär träff, bra träff liksom på det hela, allting kändes väldigt gott.
Vad heter den dieten?
Jag vet inte, jag har experimenterat lite med en vindiet nu här. Det är så jävla mycket snack om att det är så, att vin, att man ska bli så tjock av det och alltihopa. Och jag känner så här, ja visst, ja, kanske att, som jag rör och tränar på mig rätt mycket, så här att vinet kanske är lite skurken då, att man inte sumpar vikt som man kanske hade velat göra. Men sen så gjorde jag lite ett experiment här där jag liksom klippte nu på 5 dagar. Klippte jag kolhydrater, det vill säga jag käkade inget bröd, käkade liksom ingen potatis, ingen så här pasta, inget sånt skit emellan, utan det är sånt som jag normalt sett älskar väldigt mycket. Och så säkert jag kött och fisk och kyckling, proteinkällor liksom, och så tror jag sallad till det och sådär. Och så drack jag på vin som satan under den här perioden. Och nu i morse ställde jag mig på vågen på gymmet och då hade jag gått ner 2,1 kilo. Vilket bevisar att kolhydraterna är nog betydligt mycket större skurk än vinet. Mm. Allt för att få försvara liksom vinbrukandet.
Ja, men intressant alltså.
Ja, men det är intressant tycker jag ändå. Ja. För att även jag har svårt att se ett liv utan vin. Jag tycker så himla mycket om det.
Du, jag tänkte, om jag hade intervjuat dig för ett år sedan här, då du kom ner till studion, så hade du troligtvis kanske varit lite mer nervös för en känsla av just att prata om vin. För då var du nyutexaminerad.
Ja, fast jag är fortfarande ganska grön liksom, och jag säger ju fel på säkert en jävla massa grejer och uttalar ju helt knasigt och sådär. Men samtidigt så är jag lite också utav det här, jag skiter rätt mycket i det, utan jag upplever ju mina saker så som jag upplever dem, och jag älskar ju att prata med folk som kan vin, för det är kul att snacka liksom. Och man lär sig, det är så man lär sig, och man lär sig genom att ställa dumma frågor. Och jag tror att ett av de stora problemen i vidvärlden är just att det ska vara så jävla högtravande. Folk beter sig som att det vore liksom, ja men som att det är en sån här jag vet inte vad jag ska säga, hästpolomatch, du vet, alla måste komma, kvinnorna måste ha stora hattar och gubbarna ska se ut på ett vis, alltså det, jag tycker att det där får man bara riva ner. Och någonstans så, om någon kan lära mig någonting och säga att det är på ett visst sätt, eller jag lägger påståenden som inte stämmer, men det, jag tar inte illa vid mig för att någon rättar mig, absolut inte, tvärtom, jag blir glad, för då vet jag hur det var sen efter.
Du, vi ska, det här går ju ut på också att förutom att,
och du har hällt upp ett rött vin här som jag ska
precis lukta på. Det är svårt att vara rött. Du behöver inte säga någonting än om du inte vill, men jag bara tänker, är du lite nervös inför att gissa på. Där är ju liten vintävling.
Ja, alltså blindtesta är ju, många undrar så här, varför gör man det för? Man gör det för att det är jävligt kul, för det första, och för att det är spännande och för att man lär sig saker. Och det finns ingenting som är så roligt som när man lyckas pricka in en druva eller liksom på något sätt känna igen någonting.
Det handlar väl lite om att förstå sig på vinet.
Ja, men förstå sig på också. Stilen och ålder och allt sånt där.
Men är du en tävlingsmänniska?
Nej, det är det jag inte är. Jag tror att många tror att jag är det, men jag är inte det. Jag lärde mig väldigt tidigt i musikbranschen att det dummaste du kan göra som hämmar din kreativitet och ditt konstnärskap, det är att hålla på och bli stressad av vad andra artister gör och deras resultat och vad du själv befinner dig någonstans hela tiden. För att jag jobbar ändå med ett yrke där jag hela tiden måste prestera väldigt bra. Och gör jag inte det så kanske jag kanske tappar publik eller vad det nu är för någonting liksom. Så det gäller att vara på topp. Och det jag kom fram till, att det enda jag kan fokusera på för att inte liksom braka ihop, det är att försöka vara på topp själv så gott jag kan. Och så har jag varit med alla mina liksom, fysiska prestationer också, när det har gällt springa lopp eller simma eller någonting sånt. Jag tävlar inte med andra människor. Jag vet att jag är övermedel på att simma och att jag simmar lite snabbare än vissa andra, men jag springer betydligt långsammare än många andra. Och när jag springer ett lopp som till exempel Ötö, så vet jag att vinnarna kommer springa in på 8 timmar. Det kommer jag aldrig göra. Jag kommer springa in på 12 timmar. Men för mig handlar det där loppet mycket mer om att klara av det och att göra så gott jag kan. Och det är samma sak som när jag gör musik. Gör så gott jag kan.
Nu har du nämnt swimrun. Som många kanske vet att du håller på med. Man springer och simmar. Oftast 2 i par.
Mm.
Och sen så är du artist. Det är väl det du är mest känd för. Men du är ju liksom någon slags full entreprenör. Alltså, du gör lite andra saker också.
Ja, och det, jag har ju haft lite problem med det där. När media skriver om mig så vill de gärna kalla mig för mångsysslare. Jag vill säga att jag kan bli lite så här, känna mig lite förnärmad över det. För att jag är ju textförfattare och musiker, liksom artist i grunden. Och det är egentligen mitt fundament. Det är stammen, det är trädet. Sen finns på det här trädet finns ju 1000 miljarder olika grenar. Och det är ju för att jag är en hyperaktiv person som har svårt att sitta still. Och gillar att dra igång många projekt och lider väldigt mycket av tvångstanken om att jag måste avsluta dem och att jag vill fullborda dem, och jag är så otroligt passionerad i de grejerna som jag drar igång. Jag tycker det är så himla kul, så det blir mycket saker på mitt bord.
Men vad får ge vika då för vinet då? För det börjar ta allt större plats liksom. Är det,
Nej, men det, nej, jag försöker bara hålla det, liksom, försöker hitta någon sund balans på det hela. Och man kan projektindela saker och ting. Och jag tror att, jag menar, på ett sätt så med viss modifikation så är det väl sant att kalla mig för mångsysslare. Men samtidigt så, ja, musik är ju det som jag har hållit på med är inne på mitt snart 20 år. Så att det är det jag gör.
Med musik och så föreläser du?
Jag föreläser, jag skriver böcker, jag... arrangera lopp, jag kränger kläder, jag håller på med restaurang, jag håller på med vin också utöver det, men du vet, allt som jag går igång på, som jag tycker är kul.
Men du, jag måste bara fråga, alltså, är det något sånt där projekt som du drar igång som har gått åt helvete?
Ja, det har jag. Vissa grejer som jag drar igång är ju jättesvåra. Jag har ju varit med i olika, liksom, företagskonstellationer där saker och ting inte har funkat. Där vi har puffat in stålar och så har det liksom inte gått bra. Så kan det vara.
Business.
Business, ja.
Skål och välkommen.
Ja, tack. Det luktar ju svingott. Det luktar bekant.
Bekant och svingott. Bra kombination.
Väldigt gott. Det här är vad jag brukar kalla för handen i handsken. Jättegott.
Bra. Jag tänkte att vi ska bara beta av en liten kort vinprofil på dig. Jag vill att du bara svara liksom någon mening. Sådär. Hur ofta dricker du vin?
Varje dag.
Vad dricker du mest av just nu?
Jag jobbar mig igenom rätt mycket utav en kille som släpper en låda varje vecka eller varje månad som heter Kavist. Och det är ju ofta ganska mycket fokus på Loire.
Frankrike.
Ja. Så att jag brukar ju mycket Cab Franc, en del Pinot, en del rån och sådär. Så jag brukar dricka mig igenom hans lådor och försöka jobba av dem så fort som möjligt för att de, alltså att de inte blir liggande för länge liksom. För att jag känner till sådana viner som jag vill dricka hela tiden.
Har du någon favoritland i nya världen?
Ja, jag skulle nog säga att det är en split mellan USA och Sydafrika.
Hur mycket pengar ligger på vin?
Mycket.
I månaden?
Jag vågar inte ens tänka på det. Jag
har haft en snack med din revisor om dina vininköp?
Nej, det har jag inte haft. Men jag är liksom... Jag vet inte, jag började samla på vinylskivor när jag var liten. Och byggde upp en ganska gedigen vinylsamling. Liksom. Och det blev kanske min musikaliska utbildning. Sen gick jag över till att köpa sneakers och höll på med det rätt länge. Sen började jag kränga av sneakers som jag inte använde. Och det var ungefär i samma veva som jag upptäckte... att samla på vin. Den enda vinflaskan jag hade innan som jag hade köpt, det var ett vingårdsbesök som jag gjorde för några år sedan i Bordeaux. Aubagy eller vad det heter. Var på deras gård, köpte vin där.
Hur lagrade du den?
Ja, den la jag i ett varmt skåp. Sen drack jag upp den 5 år senare. Det var svingod. Men...
Du, jag fortsätter bara. Ja. Vilket är det dyraste vin du äger?
Dyraste vinet jag äger måste ju nästan vara en... Är det inte en dubbelmagnum Gaia Sori San Lorenzo 2004?
Det låter dyrt. Vilket är det äldsta vin du har druckit?
Jag tror att det måste vara någonting från Piemonte. Jag skulle gissa på att det är någonting runt 66-67. Kanske Cavallotto, kanske Vietti. Någonting sånt. Men det är garanterat en Nebbiolo i alla fall.
Har du något skämsvin som du tycker om men inte riktigt kan stå för? Du känns inte som en person som har ett skämsvin.
Nej, jag har inte ett skämsvin. Alltså, jag vet inte, jag skäms inte för... Alltså, Jag gillar ju prosecco väldigt mycket, vilket jag förstår att folk inte gillar så jävla. Eller i vin, eller folk gillar ju uppenbarligen prosecco, men i vinkretsar så är ju prosecco inte alls någonting liksom hett, utan det är liksom Lidl för vinsmakare, vilket jag tycker är så här, det skiter väl jag i. Jag dricker det liksom, jag älskar det. Min fru älskar prosecco. Så att jag gillar det, och det skulle väl kanske vara någonting då liksom, i vinkretsar så tror jag att de inte skulle tycka att det var så fett.
Du, är du med i någon sån här vinklubb, någon sån här hemlig sällskap eller liksom munskänken, eller är du med i liksom...
Nej, jag är väl med i det här liksom, finare vinare bedriver ju ganska mycket gängverksamhet, kan jag tycka. Alltså han har ju lite olika klicks liksom. Framförallt så har han ju den här cellofinning som han grundade, vilket är en väldigt bra sak. Och där
man handlar vin.
Ja, där handlar man vin så, och
från folk som vill tömma
sig. Ja, man lägger ut liksom, det är lite som en anslagstavla. Man lägger ut så här, ja men nu har jag en vinkyl att sälja, eller nu har jag, säljer jag några flaskor vin. Senast idag så plockade jag upp några kommer inte ihåg vad det var, en bil med en baklucka. Jag hittar en del grejer där ibland tycker jag, när folk lägger ut saker. Och sen är det väl vinsällskap. Men det är väl liksom när du och jag kanske och några andra kör någon sorts provning. De som är intresserade och som kommer liksom. Det är väl lite det. Vin tycker jag är kul för att det är också, det för ihop väldigt mycket människor. Jag har ju väldigt nära fin relation med till exempel Vinhasse i Varberg, som är en äldre herre som samlar på vin och säljer till krogar i Stockholm framförallt rätt mycket. Han och jag har ju verkligen hittat varandra. Och det är ju en person som jag kanske inte skulle ha hittat om det inte hade haft det här gemensamma intresset.
Men du, Hasse, Vinhasse, han samlar på vin. Du samlar ju nu också på vin. Vad har du för plan med själva vinsamlandet?
Nej, men jag är ju liksom... jag är nog lite sådär galen som min mamma var. Det att jag köper och tror att så här, ja, någon gång kommer det här kanske stiga i värde eller liksom sådär. Men samtidigt så vet jag innerst inne att jag köper ju alltid vinet för att jag själv vill dricka det sen. Mm. Och jag tror att jag kommer sätta in mig i stort sett nästan varenda flaska som jag köper. Om jag inte kör det på provningar eller att jag... Jag skulle kanske kunna tycka att det var lite kul att sälja vissa viner till restaurang i framtiden. Men det är mer för att jag skulle tycka att det var roligt att... Jag tror inte att det skulle vara någon direkt ekonomisk succé. Däremot skulle man säkert få det att gå runt. Och det skulle vara väldigt kul att ha möten med liksom sommelierer och restaurangfolk överlag. Och jag vet ju att jag kan... Jag tror att jag är rätt bra på att kränga vin.
Det tror jag också. Har du haft någon tanke på att jobba som sommelier?
Alltså, jag tänkte på det när jag cyklade hit att... Om du skulle fråga den här frågan, nu ställer du den frågan. Och jag har ju en jättevåt dröm, och det är ju liksom någon gång att få gå tillbaka till restaurang. Jag började som diskare en gång i tiden och älskade liksom...
Var diskade du någonstans?
Först diskade jag som praktikant på en krog som heter Strix på Drottninggatan. Och sen bråkade jag med kocken, så fick jag sparken därifrån. Och då fick jag gå till Färsing. Och där var det väldigt bra, för det fanns väldigt mycket bra musik. Och jag älskade liksom själva känslan och trycket alltihopa, och där fick jag börja servera och hoppa in i baren och göra såna grejer. Och jag är inte, absolut inte någon bra, jag tror inte att jag, det finns så många servitörer och servitiser och sånt som är så sjukt duktiga, men jag vet att jag skulle kunna hälla vin och sälja vin på folk, det är jag övertygad om, och jag skulle älska att få göra det också och göra såna här inhopp liksom och jobba i restaurang.
Du, apropå,
det är ju mötet, ja. Liksom, och prata om vin och vad gillar du, jag gillar det här och jag gillar det där, och du ska äta det där, men då kanske vi ska prova det här, vad tror du om det? Och det där, jag tycker det är bland det roligaste som finns i vin, just när man börjar snöa in på saker och ting, när man får polare som aldrig har brytt sig börjar bry sig om kombos och kombinationer och liksom så här, och tänka, det är det första jag gör.
Du sa vid ett tillfälle till mig att du funderar på att kanske börja tävla.
Ja, det var ju mer ett experiment. Jag tänkte så här, att det skulle vara rätt kul om man gav sig in stenhårt i liksom, ett och ett halvt, två år verkligen bara grävde ner sig, vilket jag skulle kunna göra, för jag är ju sån när jag väl bestämmer mig för någonting, och bara tog kör och blir så här supercoachad utav ja, men det är bland annat en massa andra människor runt omkring som jag vet som är svinduktiga, och se hur långt jag skulle kunna ta det. Men jag skulle behöva mycket mer inspirera eller liksom mera erfarenhet på en restaurang för att överhuvudtaget kunna fixa alla de där grejerna, för att det vet ju man ju när man följer de här tävlingarna med de här människorna som är så brutalt duktiga, att mycket av de här grejerna som de utsätts för är ju saker som de dagligen hanterar och gör med bravur liksom.
Hälla upp en dubbel magnum champagne på,
ja, 32 grader. Ja, det gör inte jag. Jag serverar ju mina barn falukorv liksom. Världen så blir ju inte det flyger makaroner på golvet liksom.
Men du, har ditt vinintresse påverkat liksom hemmastatusen någonting liksom? Dricker ni, tvingar på dem olika sorters mjölk liksom? Eller liksom, har det smittat av sig?
Ja, alltså jag försöker ju liksom... Jag försöker ju få min fru att förstå att nu dricker du fan bra grejer. Och hon är så här, ja, det här är gott. Så här, ja. Och det är väl härligt att vi är olika. Och jag tror att det är väl kanske därför vi också gillar varandra. För att vi är som vi är. Dock har mina barn blivit väldigt intresserade av vin. Alltså, de är ju väldigt sådär... Min äldsta son tycker det är väldigt intressant med druvor. Och frågar ofta om det är liksom... Var det kommer ifrån, är det en Barolo? Han vet att jag gillar väldigt mycket Nebbiolo liksom och sådär. Mm. Och jag drog ju runt med dem i Venedig och då var det jäkligt mycket vinsnack mellan oss tre.
Just det, var bara du och dina två grabbar.
Ja, och vi... Ja, de fick vara med. Men ja, jag var ju med mina föräldrar när de gjorde grejer, så jag tycker inte det är så konstigt.
Du har ju liksom... även kommit in i vinmedia Sverige genom att börja skriva i Livets Goda. Hur gick det till?
Fy fan gott det här är. Nu börjar det verkligen öppna upp sig. Korsdrag i glaset som jag vill säga.
Bra, men kan vi få en liten halvtidsrapport på det här då kanske?
Ja, nej men det är... Till en början så kändes det väldigt koncentrerad Nebbiolo av något slag. Väldigt sådär... nu gissar jag på en druva direkt här. Men nu kommer fruktigheten fram. Och det är väl en hel del lakris och sådär som jag känner. Liksom. Men jättegott var det. Ljusigt.
Bra temperatur.
Ja, det är det ju. Ja, du vet ju att jag gillar ju egentligen rött vin lite kallare. Men jag tycker att i det här fallet så funkar det jättebra.
Du kan ställa in där en liten stund i kylen. Tillbaka till Livets Goda, tidningen som du skriver för idag. Du skriver en krönika där, va? Och recenserar lite viner.
Ja, och det är ju ett uppdrag som jag tar väldigt, på väldigt stort allvar. Och tycker det är sjukt kul. Och det var ju... I samband med att jag gjorde den här sommelierutbildningen som jag gjorde på Vinkällan i Stockholm, så var det precis i samband med att jag skulle examineras som de hörde av sig till mig. Och jag tror inte att de hade haft någon koll på att jag gick på någon vin. De ville nog bara göra vin utav artisten med mig. Mm. Och det var Anders Enqvist som hörde av sig till mig. Och jag höll på att trassla med honom i datum och sa, men kan vi inte köra det här när jag är klar? Så blir det ju roligt liksom. Och så ville han köra det innan. Så vi körde det innan. Och då sa han, men då blindar vi allting. Ja, vi blindar allting, sa han så här. Så då gick jag dit och sen så satt vi där och snackade musik. Och jag har ju gjort den där intervjun en gång tidigare i någonting som heter La Musik. Han höll ju på med musiktidningen för många, många år sedan innan. Och då var det också det här 20 låtar. Det är ett väldigt bra koncept. Men alltså den där intervjun, jag hade ju ingen aning om att det skulle bli liksom världens långbänk. Det var ju sjukt kul. Vi drack ju fantastiska grejer och jag minns knappt jag kom hem. Men vi hade ju väldigt trevligt. Men han blindade ju mig på mina egna grejer. Han gjorde allt möjligt. Men i allt det där så frågade han mig liksom om den här utbildningen då, vad jag hade för ambition. Så jag sa, ja men jag gillar ju att skriva. Jag har ju skrivit massor inom skidåkning och liksom saker som jag gjort med min fru, som hon är gammal skidåkare då liksom, och har tävlat i extremåkning och Och jag skrivit för DN och så här, olika tidningar. Och då sa jag så här, men jag skulle jättegärna vilja skriva någon gång i tidning om vin. Jag tror att det skulle passa mig väldigt bra. Och jag skulle vilja göra det på mitt sätt. Men fan, då får du skriva nästa nummer, sa han. Så då fick jag skriva en krönika. Men då sa jag, men nu vill jag recensera några viner också. Och då fick jag göra det också. Så då fick jag recensera 4 viner. Och så inrättade jag direkt ett eget betygssystem som jag kallar snedtänder, som jag har väldigt snedtänder. Och så brukar jag, hade jag komplex för det när jag var liten, så jag har gjort en grej utav det. Så jag kallar det för, man kan då få av 1 till 5, 5 sneda pettertänder. Och sen skrev jag en krönika som, första krönikan hette Vin som musik, där jag beskriver liksom övergången mellan musik och vin, att det är väldigt likt på många sätt. Jag ska utveckla det lite grann, men först ska jag bara säga att sen skrev jag ju recensioner som var helt uppåt väggarna, för att jag använde ju ett helt galet språk och liksom försökte ju bara vara så mycket jag som det bara gick att vara nästan.
Hur var responsen då?
Nej, men jag trodde ju först att jag skulle få kicken därifrån liksom, och inte göra det något mer. Och sen så märkte jag helt plötsligt när jag var ute och turnerade, jag bara flög på mig en massa så här näringslivsgubbar och grejer på flygplatser och bara var så här, fan vad skönt det är, den jävla, recensionerna är ju så roliga så jag är på död. Det var ju en frisk fläkt alltså, du vet sådär. Så jag fick ju sjukt mycket bra respons, och tydligen enligt Anders och de på tidningen på redaktionen så fick ju de det också. Så de var ju så här, fortsätt och kör. Så jag och var dig själv, sa de. Det är det andra de har sagt till mig hela tiden. Var dig själv. Fortsätt. Håll inte på och försök bli vinjournalist. Liksom, utan gör det du gör. Och det är väl typ det jag försökt göra. Men just den här kopplingen mellan vin och musik också, det tycker jag är så intressant. För att vin och musik är, alltså, det finns den otroliga bredden, och det var lite det som jag var inne på i den här krönikan, att liksom, vissa viner kan vara vissa musikstilar, och det finns kommersiella viner och det finns kräddiga viner, det finns kräddig musik, det finns smal musik, det finns smalt vin, du vet. Mm. Sådär, speciellt.
Vad, jag funderar på liksom, hur funkar det att vara vinjournalist och samtidigt lansera egna viner?
Ja, jag tror det, för att de vinerna jag lanserar är inte viner direkt som Livsgoda skriver om. Så att jag tror inte att det liksom är någonting som går isär direkt. Sådär. Eller sådär, jag tror att det går isär, jag tror att det är som liksom olika saker. Och sen så, på något vis, det finns ju ingenting som, det finns inget vin i Livsgoda som jag skriver om som vare sig på något sätt skulle konkurrera med det jag håller på med. Och de vinerna som jag provar där, det är oftast ganska hög premium grejer liksom. Och de vinerna som jag lanserar är viner som jag tycker är bra, men som är kommersiella på många sätt.
Men du började ju lansera de här vinerna egentligen innan du fick ett så här riktigt stort vinintresse, var det inte så?
Att din nej, egna, det stämmer inte riktigt. Alltså, jo, så här, vinintresse i form att jag älskar vin, det har jag liksom alltid gjort. Men jag kände direkt att när jag liksom gav mig in, jag sparkade in den där dörren. För att jag dissade det där ganska mycket i början.
Kändisvin då?
Ja, jag vill inte göra den där grejen. Och liksom, hela skälet att jag ens hamnade i det där mötet och den diskussionen, det var för att Zlatan Ibrahimovic tackade nej. Och då gick de på mig istället. Och han tackade nej på grund av att han är en idrottsman och det passar inte hans profil. Det är min gissning. Men när jag gjorde det där så såg jag så här, okej. Det finns en grej jag skulle kunna göra kring det här. Och det är faktiskt att göra någonting som har med att vi firar. Och det var att vi firade 15-årsjubileum för den första skivan, Mitt sjätte sinne. Som vi tyckte ändå, det var ganska stort att hålla sig kvar i hiphop-scenen så länge som jag gjort. Och då tänkte jag så här, ett bubbel är intressant. Och jag vet att min fru älskar mousserande vin eller champagne eller så. Men vad kan man dricka enklare än det? Jo, prosecco. Och det här var ju liksom innan prosecco-boomen egentligen hade slagit ut på riktigt. Och det enda jag gjorde när jag provade av alla prosecco-stilar som jag testade, det var ju att allting var så otroligt sött och sliskigt. Så jag sa det, jag bara vill ha det torraste vi kan hitta. Och det är det vi håller på med nu. Det är en brutt, kan vi kalla det.
Men går du igång på dina egna viner idag? Så tycker du att de som du...
Ja, vissa av dem tycker jag är jättekul. Vissa grejer har jag liksom fördruckit mig på. Och så, men prosecco gör jag snarare drinkar på idag liksom. Och förr i tiden så drack vi mängder, alltså hur mycket som helst drack vi utav den och tyckte att det var fantastiskt. Och sen så tycker jag liksom de grejerna som jag är jättestolt över, den här reservan, jag tyckte var fantastiskt bra också. Men i vilket fall som helst så tror jag, när jag liksom bestämde mig, när jag liksom öppnade upp den där dörren, då kände jag så här, Ska jag hålla på med det här, liksom kränga ett vin, då måste jag veta vad jag håller på med. Jag kan inte bara så här, gå ut och labla mitt namn på någonting. Jo, det är klart jag kan göra det. Men då ska jag liksom verkligen förstå det och vara med i det. Och någonstans så kändes det för mig bara som att det här var det som puttade mig över tröskeln. Liksom att verkligen hålla på med vin. För att min äldsta sons mamma jobbade i, som servitris när jag träffade henne. Och hon och hennes kollegor höll hela tiden på att de skulle gå på restaurangakademin. Och det här var alltså 2000-2001. Och jag var på väg in där också då för att jag var så inspirerad utav dem och ville verkligen in.
Men då måste jag fråga, hur hamnade du på Vinkällan sen? Var det...
För att restaurangakademin tog inte emot mig. För att de kunde inte, de hade inte plats. Jag åkte dit och träffade dem och frågade om jag fick. Men det var så kort varsel så de sa nej. Och då ringde jag till Vinkällan så hittade jag dem. För jag visste inte att de fanns. Då googlade jag. Och då sa de, självklart kom hit. Vi har 2 eller 3 skolor så vi kan göra det löpande ut efter ditt schema. På grund av att jag åkte ju ner till Malmö. Nej, Göteborg var jag i 3 gånger. För att där, den kursen jag gick i Stockholm gick, löpte precis likadant i Göteborg fast 2 veckor efter. Ja. Så då kunde jag plocka upp alla de datumen som jag var borta. Så jag var ju med på alla lektioner. Och jag var ju helt besatt, läste alla böcker jag kunde liksom, kollade filmer, ringde till vinleverantörer, beställde lådor och sa så här, du har 3000 spänn, proppar de här lådorna fulla med viner, säg inte vad det är för någonting, skicka det till mig. Och sen så satt jag själv och blindade skiten liksom, bara för att jag ville träna blinda och liksom, så jag visste inte vad det var för druvor eller någonting, och så höll jag på med det.
Du, där alltså, någonstans där så var det, träffades vi, och då var det, alltså du är ju den enda personen, eller en av ganska få som har gett mig cred för att jag läste in Drick som ljudbok. Var, när lyssnade du på den? Var det där omkring?
Jag laddade ner den, för jag hade läst så jäkla mycket böcker, så jag kände så här, nu orkar inte jag läsa så mycket mer, så nu kör vi in en ljudbok, för det här är perfekt att ha när man sitter och kör bil eller någonting. Och då gick jag in och då hittade jag Drick, och jag, för det första visste jag inte vem du var. Jag trodde att du var betydligt mycket äldre än vad du är idag. Jag, när jag liksom, när jag läste den boken så kände jag bara att det här känns som någon jag känner. Han måste känna massa människor som jag känner, för det här känns som någon som skulle kunna vara i min bekantskapskrets, kände jag när jag lyssnade på boken. Och den var ju liksom precis, den var ju handen i handsken för mig. För det var ju precis det jag behövde lära mig. De grejerna jag var dålig på under sommelierutbildningen var ju just den här mat- och vinkombinationer. Jag förstod det inte, men jag förstod det med boken. Och jag tyckte att det var en helt grym bok. Och utefter det så twittrade jag ut att jag hade läst boken, och jag addade dig på den, och då såg du det. Och sen så, ja, där tog ju vi kontakt med varandra. Sen så ställde jag ju massa frågor höger och vänster hela tiden till dig om olika saker. Sen visade sig att vi bodde grannar, och din fru är ju en person som jag har jobbat med i massa olika sammanhang också.
Nej, det är lite konstigt att våra vägar inte kanske korsades i musik.
Tidigare?
Ja,
jag vet. Men det är för att du har hängt med Kent och de här grannarna.
Nej, därför. Det har jag inte alls gjort.
Nej, det har jag faktiskt.
Men jag tror jättemycket av de DJ-profilerna som jag känner.
Ja, men jag tror möjligtvis. Men sen så var det nog att lite så att hiphop-Sverige och liksom någon slags house-Sverige har ändå varit så här. Det har varit vänstra och högra stranden.
Ja, ganska lite separerat, ja.
Ja, fram tills liksom...
Barolo Barbaresco.
Nej, men jag tänkte på det. Att liksom, du, för mig så var du alltid någon som... Du var så här, du var den där första rapartisten som liksom var en artist, eller som så här, ja, men det där är liksom en,
ja,
det där är inte bara en rappare, det där är en artist. Jag kände att du var liksom den enda som var redo att liksom göra det där storskaligt och göra liksom brett. Var du liksom, jag måste bara fråga, var du redo, eller tänkte du redan då att så här, fan, jag ska bli en folkkär artist? Fanns det liksom i ditt mindset då?
Ja, alltså.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Det som är intressant tycker jag, det är en jättebra fråga, för att folk är ju så, speciellt i Stockholm, folk är ju extremt bajsnödiga liksom, och ängsliga och du vet, och det helst ska du vara liksom, du ska vara en artist som är smal, men du ska vara fett stor och du ska ha såhär kreddig publik, och jag är så här, jag skiter så jävla mycket i det där, och det är därför jag diggar Håkan Hellström också, för att han gick ju verkligen upp på Allsång det första han gjorde och liksom omfamnade hela Sven-Bertil Taube och allt det där, vilket han gjorde smart move, han gjorde sig folklig och bred, och jag är folklig idag, och jag menar, det var någon gång Nöjesguiden gjorde en kul, det var ju rätt kul, de gjorde en recension på mig, då skrev de folklig rap när de recenserade mig som rubrik, och det säger folklig hiphop, och jag är såhär, okej, men
tog du illa vid det då? Eller?
Nej, men jag skulle nog säga såhär, jag blir såhär, men varför ska ni se det som ett skällsord för? Det är väl inget fel med att mycket folk gillar det man gör, och men jag har ju, Hanni i Varberg är en kvinna som är 85 bast som kommer att kolla på mig på alla mina spelningar i Varberg. Och jag får fixa en stol till henne så hon får sitta ner och alltihopa. Hon står och hon tittar och hon är med. Och sen har jag liksom fans som är 7 år gamla och jag struntar i det. Jag älskar att alla gillar det jag gör, för det är ju mig, det är mitt bränsle för att jag ska kunna syssla med den grejen jag håller på med, min passion. Det är samma sak som, det märker man ju idag när jag liksom, när jag säljer vin och sådär också. Jag märker att den publiken som, den är ju bred. Det är en jättestor publik som är bred och som gillar. Sen får folk kalla mig för Per Gessle av rap eller Thomas Ledin av rap eller vad de vill. Det spelar ingen roll. Jag är fortfarande en artist som cementerade någonting rätt tidigt i den genren som jag var i. Och har följt den linan konsekvent sen starten.
Och, men apropå fans, så måste jag bara sticka emellan mig i det att när du och jag stod och lassade vin i din gamla vinkällare, så kommer det ju, det gör det säkert varje dag, men det kommer fram en pappa och en liten pojke som bara frågar om de kan ta liksom en bild med dig.
Ja.
Och då frågar du lilla grabben bara, är du eller pappa som vill ta bilden?
Ja.
Och det kändes lite grann som den här lilla killen. Han vet inte vem du är.
Så kan det mycket väl vara. Ja, men så kan det absolut vara.
Eller så vet han om du är tack vare pappan.
Ja, så kan det också vara.
Ja, jag tycker det var,
men jag tycker så här, man ska vara så jädra glad, ödmjuk och tacksam för att folk uppskattar det man håller på med. Och jag har på med det här i 18 år och jag hade säkert sagt annorlunda när jag var 24-25 år, men jag är mogen idag och insett att det är det, liksom, det är den finaste betyget man kan få, och det är fantastiskt.
Du, nu ska vi göra så här. Jag ska gå och hämta lite vinfrågor från det här spelet Bouquet som vi brukar köra. Det ska vi prata lite grann om. Sen ska vi även prata lite mer om vin och musik i kombination. Under tiden kan väl du gissa vad det här är. Jag ställer in det här i källaren.
Jag tror ju att det här är Alf. Har ju slitit fram någon Barolo med ålder, alltså. Det är jag övertygad om. Jag tycker att den är, det är inte purunga grejer liksom. I början så tänkte jag att det kanske är någonting som är, jag vet inte om man säger det längre idag, men att det var någonting som kanske var lite modernistiskt, men det är absolut inte, utan det här är någonting, det är någon sorts Barolo tror jag, med ålder. Men vilken ålder kan jag inte riktigt bestämma. Jag måste liksom gissa sekel nu, eller om man säger decennier. Sekel var ju lite långt kanske. Decennier. Men det är väldigt gott. Det är väldigt ljusigt och härligt. Det är lite sådär som att det känns som att du har kanske prickat helt rätt med lagringen på den här.
Det som jag gillade, eller som blev glad över, det är att det har ju ganska mycket frukt kvar.
Ja, det håller upp bra.
Det finns liksom energi i vinet fortfarande. Och det har ju ålder, det är väl inget man kan...
Men jag gissar... Jag vet inte om jag vågar gissa på 80-tal eller 90-tal, liksom, eller så är det längre upp än så. Men det är väl, det är väldigt... känns som att det är någonting med ålder i alla fall.
Bra, men vi suger på svaret lite grann. Så kör vi vinspelet Bouquet. Och det här är en liten annan koppling som jag lärde känna hon som har gjort det här spelet, Britt-Marie Bäcke, tack vare dig. Och du lärde känna henne för att du höll på att plugga.
Jag lärde känna henne tack vare Vinkällan. Och Vinkällan är ju väldigt mäktiga för att de... Jag kan även bara få göra lite reklam för den skolan, för att det är ju en familjedriven skola utav familjen Samuelsson. Och de, innan lektionen så kommer de in med så här lite vintips här. Det här är saker som har hänt under senaste veckan, och det här är grejer som ni kan titta på. Bra så här sajter till kartor och sånt. Och så sa de att det finns ett spel som man kan... plocka ner. Eller jag tror att det finns också även digitalt. Men
det här är ju ett klassiskt brädspel.
Det här är ett brädspel. Det här är som Monopol liksom.
Och det finns alltså 7 stycken olika kort. Och så är det en tärning som du får slå. Och sen så...
Jag har ju aldrig spelat det. Jag har ju bara använt det som flashcard. Ja. Det, när man pluggar. Men saken är den i alla fall att... jag ringer ju via hemsidan till den här personen som gör det här spelet. Och då svarar en kvinna som heter Britt-Marie Bäcke. Och hon bara, du kan komma ut, jag har ett ex kvar på svenska. Du kan komma ut till mig i Sollentuna och hämta det. Wow, tänkte jag. Wow, shit. Så jag åkte ut till Sollentuna, till Sollentuna Bistro heter det.
Bistro Esbacka.
Bistro Esbacka, förlåt. Bra, tack. Och där kom hon och sa hon så här, du får spelet av mig, men jag vill att vi gör några roliga jobb tillsammans. Så sa jag så här, vad tänkte du då? Nej, men vi kanske kan göra någon föreläsning eller vinprovning eller någonting sånt kul. Ja, låt mig tänka på det, sa jag. Och sen så tog jag hem det där spelet och så började jag titta i det och kom på att det var ganska svårt. Och det är svårt. Mm. Men det är väldigt bra spel, liksom... det finns ju en historia bakom det här, och det finns ju ett avsnitt med Delan Flaska som du har gjort med henne, som man kanske ska lyssna på om man vill veta mer om henne och det här spelet.
Men... Ja, hon är en historia i sig.
Ja, hon är en historia i sig, men en väldigt härlig kvinna som jag sen slet med mig då Alf till. Och vi testade lite på varandra då att köra lite vinprovningar utav sen. Och det funkade väldigt bra, och de blev extremt populära. Och och där har vi ju... grundat något sorts koncept kan man väl säga efter det.
Mm. Ja, och det här spelet som jag lyckades byta till mig mot en av mina de här Sandqvist Tumble Sixpack väskorna.
Du gjorde också en barter.
En bart. Så jag är glad att jag har det. Jag vet inte när de här frågorna gjordes. En del känns som att det är lite gamla vinböcker. En del känns fortfarande väldigt... Så det kan vara ju vissa regler som ändrats. Men kör nu, slå...
Okej, nu ska jag slå ett slag här.
Ja. Vad är det där? Det ser ut som
terroir. Det är en sån där.
All right.
Jag kommer inte kunna.
Fråga. Görs vinet Orvieto i Umbrien i Italien?
Ja.
Bra! Snyggt. Vad är det för vin då, Orvieto?
Och gud, jag kommer inte ihåg det. Jag kommer ihåg när jag bankade in alla de här 20 regionerna i Italien under innan provet, och då var ju det var ju ett sånt här vin som man hade med sig då, som att det var en känt vin från liksom regionen.
Jag tror att det är ett vitt vin.
Jag tror också att det är ett vitt vin. Ja. Ja, men det vet jag att det är. Ja. Det vet jag att det är, men
jag vet
att...
inte mer än så.
Nej, men jag ser det väldigt som en del i Umbrien när jag var liten också. Jag tror att jag till och med krockade där med mina föräldrar när min farsa somnade vid ratten. Så att jag kommer ihåg det.
Du slår tärningen igen. Mm. Det där var en 50% fråga liksom.
Ja, det blir samma igen då.
Ja. Det är bra det här med geografi. Är du stark på geografi?
Ja, jag var bra på det i skolan faktiskt. Det var jag. Mm.
Men geografi, historia?
Ja, historia är sådär. Det är ju det. Matte är värdelös. Historia är bra på.
Svenska?
Nej, alltså jag är ju ganska usel på stav och sådär. Och måste jobba rätt mycket med stavningsprogram och sånt. Men alltså jag kan ju skriva det och uttrycka mig. Jo, det kan jag.
Slöjd?
Slöjd är sämst. Nej, så ohändig så det finns inte.
Nu kör vi frågan. I vilket land finns vinanläggningen Farniente?
Det är ju ett amerikanskt vin och det finns i Kalifornien. Jag gissar på att det kan ha att göra med Napa Valley.
Det är USA, Napa Valley, Kalifornien. Fan, det är ju vass på det här alltså.
Nu har jag bara flytt.
Nu kör vi. Vi kör tills det brister.
För övrigt kan jag säga så här att jag hjälpte Anders Enqvist med sin vinkällare på Livets Goda nere i källaren där. Och där fanns det ganska mycket utav just det vinet.
Så fan egentligen, ja. Fanns det vita eller det röda? Både och.
Mest det vita. Mm.
Det vita är jävligt nice.
Ja, det kan jag tänka mig. Bra.
Men inte för mycket.
Men jag tror man måste dricka det ganska tidigt. Alltså. Jag tror inte att man ska vänta för länge på de där vinarna. Faktiskt.
Jag tror att det finns en del där som bör drickas upp.
Ja, så jag la ju nämligen, jag kommer ihåg nämligen att jag la en hög med de här Farniente i en kategori som jag kallade för drick nu. Nu tror jag många lyssnare tror att det var liksom en grej jag behövde göra. Men jag kände i mitt hjärta när jag såg hans vinkällare eller vinlager att det här måste vi städa upp. Så jag gick ner en kväll med hans son och bara, vi körde på i flera timmar. Det var sjukt kul och vi hittade fantastiska viner och la upp det jättesnyggt.
Bra
ABC.
Vad blir det?
Det är
bokstavskombination. Fråga, vad betyder froid? F-R-O-I-D. Frankrike. Franska antar jag.
F-R-O-I-D.
Är det med skolfranskan?
Nej, jag har ingen aning.
Froid betyder kall.
Kall.
Dåligt att uttala mig, men det är...
Nej, det är, och jag är dålig på ord.
Okej, en bonusfråga.
Vi tar inte en sista. Sprit ser ut som.
Ja, det har ni i alla fall en
flask. Och det här är jag dålig på.
Vilken lagringsmetod används ibland för starkvinet Marsala Vergine?
Och Marsala är ju...
Marsala Vergine.
Marsala är det som kommer från Sicilien, ute på kustkanten, på västra kusten. Och det jag kommer ihåg att jag liksom tror att det är där. Och jag kommer ihåg att jag bankade in alla de där jävla druvorna. Nej, jag har ingen aning.
Det är ett starkvin.
Ja, det är ett starkvin och det är väl ett sött vin också, är det inte det?
Ja, det är ett sött starkvin, ja. Men de använder en metod som man använder även i Jerez.
Ja, det är oxiderande, alltså vad heter det?
De flyttar vinerna från olika fat.
Ja, solera.
Solera. Solera, tror jag. Ja, bra, men nu fick vi lära oss lite nytt och du...
Men man ser, det är kul det här spelet.
Ja,
det
vi kan ju fortsätta med det här. Ja, ta med det här.
Nej, det är fan, det är svinroligt.
Du, jag tänkte lite grann, du var inne på det här med vin och musik liksom.
Så här är det. Om man tittar på till exempel så här. Jag säljer en Prosecco till exempel. Det är lite som att jag säljer en kommersiell låt. För att jag gör en låt som är väldigt bred och radiovänlig. Ungefär så skulle man kunna se på det. Och sen så kanske jag köper och dricker just nu i andra lägen andra viner. Och jag dricker Prosecco ibland. Det händer. Absolut. Jag drar sjukt mycket för ett tag sedan. Men... jag tror att det är lite så jag ser på det. Viner är så... Det är det jag tycker är så jävla spännande med vinvärlden. Det är precis som jag upptäcker det här som... Vi kallar naturvin till exempel. Om man nu... I vissa kretsar ska man inte säga det längre. Men bara för att vi vet vad vi pratar om i alla fall. Så är det någonting som jag älskar. Och tycker är fantastiskt. Och försöker kränga på jättemycket av mina vänner just nu. Så jag har ju asmycket kompisar som hör av sig till mig och vill att jag ska tipsa dem om viner som de ska köpa och vinlådor och alltihopa. Och mina standardgrejer till dem som jag brukar slänga iväg, och det är just naturviner. Och det gör jag på grund av att vi lever just nu i en ganska intressant tid. Jag driver ju en restaurang som heter Käk och jag har bråkat rätt mycket med mina kollegor där om att vi håller på och tjafsar om vi ska ha glutenfritt alternativ eller vegan och allt det där. Och vi vill liksom hitta ett bra glutenfritt alternativ och kunna sälja det. Men jag har sagt att folk är så otroligt olika idag i sitt sätt att äta mat till exempel. Hakelius, som jag normalt sett inte brukar läsa, men skrev i Expressen häromdagen att det går inte att bjuda någon under 45 år på en middag.
Nej, det är också. Den var ganska intressant.
Ja, men den är intressant, för han sätter ändå liksom fingret på någonting. Och det är ju ändå att...
Provocerande, men...
Ja, provocerande, men självklart. Ja. För idag så är det ju liksom... Du får inte säga att du gillar gåslever till exempel, eller vad det nu är, så här konstiga gamla klassiska rätter. För att idag så äter folk, de är glutenfria, och då är det inte för att de är glutenintoleranta eller vad det nu är för någonting. Och nej, det är då är det extra kul att kasta på de naturviner, för då tänker jag ju genast så här, om du är så noga med alla de här ekologiska valen som du gör i ditt sätt att äta, eller hur du äter, djur ska behandlas rätt, eller jag äter inte djur överhuvudtaget, då tänker jag så här, naturvin, det funkar nog på dig. Och det är jättemånga som kommer till mig som bara, jag vill prova här naturvin, det känns otroligt bra. Och det är just det, för att det känns bra också. Men jag köper ju naturvin för att det smakar fett bra. Och det gör jag för att jag tycker också det som är intressant med många av de här vinerna som poppar upp nu av vinbönder, framförallt speciellt Frankrike, Beaujolais, Loire, är att de gör så sjukt bra grejer, men som egentligen kanske hade kunnat kosta det femdubbla, men gör inte det. Det är bra priser, det är humana priser. De tar ju ner vinvärlden på jorden, och det är det jag tycker är intressant också. Och det är sjukt bra grejer. Och därför har jag snöat in väldigt mycket på det just nu. Men samtidigt, jag är ju en traditionell vindrickare. Jag gillar ju jättemycket traditionella viner också, så här gamla klassiska grejer.
Det är lite skönt att det inte börjar bli... Alltså den vattendelen att man verkligen dricker.
Nej, men du är likadan som mig också. Du vet ju själv. Det är, du vet, man vill ju man provar ju grejer för man är en nyfiken person. Och man vill ju... Vin, liksom... Vad fan, i slutet av dagen så handlar det ändå bara om vad du har i glaset. Och det är det som är det viktiga.
För lite grann, man lyssnar på house i 10 år. Eller klassisk house och garage 10 år. Och så kommer liksom något som heter UK Garage. Som är en two-step-variant. Och man blir helt hooked på det. Och det är... Och det är så här, varför inte bli...
Nej, men jag menar det, man måste vara öppen för saker och ting. Och jag tror att det är så här, jag går bara i Fred Perry-kläder. Eller jag går bara i det här, eller jag går bara där och allt. Det blir, och det är ungefär som, jag dricker bara såna viner. Det blir lite, jag tycker det blir lite ängsligt. För att jag tycker det handlar mer om image än själ och känsla. Och det är någonting som jag har lärt mig ifrån konst och musik och allt sånt jag har på mig. Du måste ju känna saker med känsla.
Du, om man följer dig på Instagram så delar du med dig ganska mycket av vad du gör, eller det mesta, alla prylar. Men det har blivit mer och mer vin på ditt konto. Nästan så att du skulle kunna kanske ha ett eget Instagram-vinkonto. Har du några liksom egna så här, regler för vad du lägger upp?
Ja, men jag och Sleepy då, som är min DJ och kollega och lite partner in crime på vissa saker som vi håller på med. Vi lägger ju ett fredagsinlägg varje fredag där vi liksom lägger någonting som har kopplat då till de här grejerna som jag släpper under PLX då. Viner. Och där släpper vi en uppdatering på spellister via Spotify som vi gör. Där vi lite vinnördigt tolkar musiken.
Så ni har gjort spellistor? Eller
tolkar vinerna med musik.
Ja. Så ni har gjort en Prosecco-lista till exempel?
Ja, och den är lite så här mingel, upptempo. Och sen har vi en Reserva som är lite mer world music. Och sen har vi en Apache som är så här mer hiphop. Och sen så har vi en Fino som är liksom så här gammal, väldigt så här stökig, Fats Waller, gammal musik. Barolo är, som jag alltid har sagt, det är så här stökigt fast finess, elegans i balans med Northern Soul. Pinot Grigio är bara lite så här lounge-musik, och så vidare och så vidare. Och sen Pinot Grigio Rosé som vi har är ju liksom en Italo-disco, så här hubba-bubba, liksom lite så som man kan se på det också. Och det släpper vi varje fredag, så där gör jag en uppdatering liksom. Och det är lite mer för att jag tycker att det är nice att folk kan ha en så här bra musiklister och spela och liksom laga mat till i köket eller någonting sånt, ingenting annat. Nej, men sen...
Vad följer man då om man vill kolla listorna?
Petra Alexis.
Ja, de ligger på din.
Ja. Och vill man ha listorna så går man in på min profil på Spotify, så hittar man artistlistor, heter det.
Men annars liksom, allt vin som du lägger upp, det är sånt som du tycker om oftast bara? Annars...
Nej, annars lägger jag viner som jag gillar och provar och liksom testar. Eller dricker, som jag dricker privat. Mm.
Du, hur mycket vin hinner du med att prova? Hinner du gå på provningar?
Ja, via Livets Goda så ordnade ju då Anders Enqvist att jag fick gå på... först och främst fick jag ju gå på allt det som Vinunique hade. Vilket var bra. Då frågade jag ju dig och då sa du så här... jag frågade så här, hur många provningar ska jag gå på? Då sa du till mig så här, gå på allt. Och då tänkte jag så här, okej, jag går på allt. Så då gick jag på allt. Och det har jag gjort nu i ett år. Jag har gått på allt som jag kunnat, självklart. Och det har jag insett att det har varit väldigt lärorikt för mig. Och det öppnade upp väldigt mycket... det öppnade upp väldigt mycket för erfarenheten av att prova årgångar. Träffa vinmakare eller representanter. Och du vet så här... Det är en timme om dagen eller en och en halv som du åker ner och sen sitter du där, provar lite, spottar ute och sen så tar du anteckningar och sen åker du hem. Och jag har ju sjukt mycket notes liksom nu på viner som jag har provat.
Du tar tasting notes alltså?
Ja, jag skriver ändå när jag gör, provar, det gör jag. Nu gör jag det, för att jag tycker att det är bra för någon sorts grundplåt.
En snabb grej tillbaka till musiken. I din låt Kul på vägen. Så det är ju första liksom, svenska rapplåten jag hör där man faktiskt rappar om ett specifikt vin. Du rappar om Gaia Barbaresco.
Ja, jag nämnde producenten. Och sen är det ju massa människor som har droppat vinreferenser liksom.
Vad tyckte hon om det?
Ja, men hon fattade nog ingenting. Du vet, jag spelade ju in den där låten.
Alltså hon är Gaia.
Ja. Jag spelade in den här låten och så tyckte jag att det var coolt att säga det där. Gaia Barbaresca.
Vad rimmar det på?
Pinot Grigio med pesto. För jag tyckte att Pinot Grigio funkar med pesto. Så jag tyckte att det var ganska nice att rima på det. Men jag är så här, okej. Det är ändå ett vin som jag... Jag kommer inte ihåg när jag drack det första gången, men alltså... Jo, det kommer jag ihåg. Det var ju såklart Vinhasse som bjöd på mig på det i Varberg. Helt blown away, alltså. Jag älskar ju det. Sen älskar jag ju henne och liksom hela det de gör. Jag tycker om det väldigt mycket. Jag tycker hon är en fantastisk, inspirerande affärskvinna, liksom. Så som hon är. Och vinproducent.
Men du, det som slår mig nu att du var ju liksom inte först med att rappa om hennes viner. Jay-Z sjunger ju om Gaia 97 i Excuse Me Miss.
Är det sant?
Ja. Wow. Är du en copycat eller?
Nej, det visste jag inte ens om. Det måste jag fan hem och lyssna på.
För det känns som man kanske
lite... Det kan ju vara så att jag gillar inte den låten speciellt mycket. Ja. Så att jag...
Men jag tror han nämner fler viner. Han är i någon låt han droppar Opus One.
Ja, är det sant?
Men det
är bara coolt.
Det går bra nu. Det är då du liksom börjar droppa vinreferenser.
Ja, det går bra nu. Där skriver jag gillar svindyrt vin. Jag har sagt någon annan där jag skriver jag rappat att jag gillar svindyrt Bordeaux.
För det var tidigare.
Ja, det var tidigare.
Men du, jag tänkte så här, vi ska börja runda om och bara summera vad det här är. Du har ju liksom nämnt lite grann vad du
tror. Jag tror att det här är liksom... När jag började så var jag lite inne på att det var någon sorts modernist Barolo, men sen så när jag kom igen längre in i den så började jag känna att det här är en Barolo med ålder.
Det händer ju lite grejer när man häller upp det varje gång man får lite ny...
Det är väldigt behagligt.
Hur är smaken? Du har mest pratat om doften.
Jag tycker att smaken är väldigt... Den är len, silky, elegant och så här... fruktig också på många sätt, men det är också ganska mycket anis i den här lakris, eller lakris som man säger. Skulle säkert kunna vara en Barbaresco också, jag har faktiskt ingen aning egentligen.
Det är ganska svårt att skilja på Barolo och Barbaresco.
Ja, jag tycker det också. Har du någon referens va, hur du brukar göra det?
Nej. Och inte ens när de är unga tycker jag att det är så jätte... Det är
mer vet vad, när jag tänker på det, jag skulle kunna säga egentligen att det skulle kunna vara en Barbaresco för att den har en elegans och silkighet som jag ibland upplever att Barbaresco har mer än Barolo. För Barolo är mera... Då tänker jag mera på Serra Lunga och liksom, du vet här...
Ja, det är svårt att jämföra en elegant Lamorra med en liksom krallig...
Ja, då tror jag det blir jättesvårt, absolut, verkligen. Och jag skulle ofta kunna gissa på att en Giuseppe Mascarello Monprivato skulle kunna vara en Barbaresco egentligen, för att den är så otroligt silky liksom, i sin style. Men det skulle kunna vara en Barbaresco också, men jag vet inte om jag vågar mig på en producent alltså. Svårt att säga.
Ja, men vet du vad? Vi börjar med liksom decennium och årtal. Du är ju lite inne på det förut. Hur är färgen?
Ja, men den är väl
liksom... Det glömmer man lätt bort.
Ja, man
men det är ju kanske mest
i skolan relevant. Var det första man gjorde när man tittade på den. Men den har väl lite av den här tegelflavorn liksom i sig. Men jag skulle väl kanske... Nu ser jag till och med att det är lite fällning i glaset också. Nej, men alltså... Nästa steg är ju att den går in i lite det här svarte-hållet.
Mm.
Och då pratar vi ju oftast om viner som är nere på liksom 60-70-talet. Mm. Liksom, sådär.
Men du tänker att nästa steg, när jag blir lite äldre så börjar det gå åt svarte?
Ja,
känner
kanske.
Du, känner du att det finns här också? Lite?
Ja, det finns en liten ton av det kanske. Mm. Jag gör det nu.
Mm.
Jag, ofta när jag gissar på grejer som har varit lite äldre så brukar jag ibland...
Det är skitsvårt att gissa
på
gamla viner.
Långt ner i ålder.
Mm.
För det här skulle kunna vara någonting som är precis... Men det är inte 2000-talet, det är liksom neråt. Och när jag gissar på 90-80-tal alltså. Någonstans där. 80 kanske.
95. Bra, okay. Bra, du var ändå liksom...
Ja, men du... Det är nog 20 års ram i alla fall.
Ja, nej, men ändå, du sa 90-80-tal förra gången också. Eller tidigare också. Så.
Ja, någonstans där. Och nej, men jag säger, vet du vad jag säger? Jag säger Barbaresco.
Mm. Du, det är Italien, men det är inte i Piemonte.
Är det sant? Är det Toscana?
Det är Toscana.
Fuck. Fan, ja. Kul.
Ja, men det är inte så lätt. Men du är helt rätt. Det här är liksom en ganska...
Jag är övertygad om att det här var Nebbiolo.
Mm. Men det,
det är Sangiovese alltså.
Det är 90% Sangiovese, så tror jag, med lite Canaiolo och något mer. Så det är en ganska traditionell...
Det är otroligt lik alltså.
Ja, det är en saknad kanske är, nu när vinerna börjar nå den här åldern så har de kanske inte riktigt den tanninstrukturen.
Fast jag tycker att det är ganska...
Ja, det är ändå
påtagligt liksom.
Ja, det är ändå, det finns syra och liksom lite sturskhet i det. Det är...
Du hör ju, jag försöker prata dig in till att det här egentligen är en Piemonte.
Ja.
Ja, men spännande, men, vad kul, vad är det för någonting? Det här, vet du vad som är så roligt? Att jag har ju druckit, det äldsta jag har druckit från Toscana är nog från 85. Och det var liksom, det är bara en gång jag druckit någonting som har varit gammalt därifrån.
Jag tror att du har druckit det här vinet fast en annan årgång hemma hos mig. På den här pastatryffelmiddagen där vi träffades första gången, skulle man kunna säga. Så jag tänkte att jag gör en liten recap från när vi träffades första gången. Och då drack
Drack vi 27 flaskor.
Då hade Torsten... ja, men...
Så jag vaknade med kläderna på, sittande i min arbetsstol med min arbetsväska. Min fru frågade, vad håller du på med? Så jag har inte så jävla mycket minnen från den kvällen. Men...
Jo då. Men Torsten hade med sig, han hade med sig två flaskor Montevertine. Från Toscana.
Ah, Montevertine. Och det var ju 95. Så roligt, för att jag sa till dig för ett tag sedan att jag tyckte om den här så himla mycket.
Mm. Men och då hade han äldre årgångar. Jag tror det var 90-talet.
Jag har inte druckit Montevertine. Åh, gud. Fan, det här var ju fantastiskt.
Ja, så det är ju ett vin som... De gör även ett vin som heter Montevertine eller Pergole Torte som får ligga lite mer på mindre fat också. Och så har de deras vanliga vin
Men jag känner inte den här kärvheten som jag har känt som jag kan känna i Sangiovese. Den här liksom, det finns en liten bitter ton och sådär.
Nej, det är inte så
jag mycket. Känner inte den alls. Nej, det är bara ljusigt det här liksom. Men det här är alltså 95.
Så vi pratar alltså 20-21 år.
Fan vad kul vin ändå. Tack för att jag fick prova det här. För det här är verkligen... Det här är någonting som jag har gått och sneglat på de här flaskorna rätt länge. Jag tycker de är jävligt härliga.
Men det är kul att den här är liksom, de här ligger i radda en del av Chianti. Att en del av de här klassiska Chianti-producenterna börjar liksom komma tillbaka. Man börjar se dem på vinlistor igen.
Jag tror att Chianti kommer bli hett igen.
Ja, men jag tror att det finns liksom, det finns ju någonting med klassiska viner. Att de blev bra... Att de blev populära en gång i tiden. Det var inte så att Chianti i de här bastflaskorna. Att de blev ju... De såg jag senast när jag var och käkade på restauranger i stan. Så serverade de...
Fan, bastflaskorna måste ju komma tillbaka.
Ja, nej, men det finns ju någonting med liksom ursprung och liksom... Vad ska man säga? Heritage. Liksom.
Min polare Ben Gorham, som är den här parfymentreprenören som gjorde Byredo, parfymen. Han ringde mig för någon vecka sedan och ville att jag skulle vara med och käka en vingård i Chianti. Så det är därför jag frågar. Det är kul att veta om det är på väg tillbaka. Det har varit jävligt kul. Jag försökte förklara för honom att Chianti måste bli hett igen. Han bara, ja, men priserna dumpar som fan där. Så.
Men du, det tänkte jag att vi får bli någon slags avslutande fråga. Att hur nära, hur långt ifrån är det att du faktiskt blir involverad i att, att liksom göra vin?
Alltså, jag räknar inte... alltså på riktigt mer än så här B&B, alltså Bayer som
brand.
Ja,
ja, absolut. Nu, nej, men snarare att du äger en vingård och sätter ditt eget namn på den. Och alltså liksom ditt... Gör ett vin, inte köp.
Med tanke på att jag är ju liksom inte så händig som människa, så skulle jag nog behöva ha folk runt omkring mig som är duktiga på den biten. Nej, men vadå? Jag ska inte säga inte. Alltså det skulle ju lätt kunna ske. Men jag tror att mycket av sån här... Jag har en kompis uppe i... En av utav grundarna till att jag som heter Mats Gott, som bor uppe i Åre. Och som har någonting som heter Brattlandsgården. Flyttat dit. De är snart självförsörjande. Slaktar kött, grisar, de har får, odlar växter, frukt, grönsaker, allt möjligt. Det är ju en vision som man måste ha. Och då måste man ju verkligen gå in för det 100%. Så jag tror att man skulle gå in i liksom vineri och verkligen... Samtidigt tror jag att så här, jag tror att det är väldigt mycket kunskap som man måste ha, någon som bra och låg, allt det där. Men
jag såg den här
samtidigt, är det verkligen raketforskning? Jag vet inte.
Nej, men det är det jag tänker också, att det är kanske snarare att det som krävs är den här drivkraften.
Absolut, men sen tror jag också att jag är alldeles för smal i mitt tänk. För jag skulle ju bli alldeles, jag är så otroligt okommersiell där. Mm. I det läget skulle jag verkligen vilja göra så här.
Det kanske inte skulle bli en bra business.
Nej, jag skulle vilja göra ett naturvin till exempel. För det första, jag skulle skita i allting som hade med liksom, de här klassiska grejerna att göra.
Då måste jag bara säga, jag såg Blood into Wine, som handlar om en... amerikansk, ganska nyligen.
Det är de i Texas, eller hur?
Ja, exakt. Det är en
Arizona.
Det är en amerikansk sångare som har varit med i Tool och diverse andra kända band i USA, som bara, du vet, får ett vinintresse, så bestämmer han sig när han är på någon sån här rehab, tror jag, i Arizona, och sen så bara, fan, här vill jag göra vin. Och har väl då liksom cash. Men då börjar liksom, varför ska du ge vin där? Och så teamar han upp med en vinmakare som tycker det verkar skitcoolt att det är en speciell terroir. Och de investerar alla massa pengar. Och det första de märker är så här bara, okej, vi har problem med massor av bugs. Vi har massa djur som äter upp druvorna. Vi får inte tillräckligt med vatten. Vi har ett problem med kommunen eller liksom med authorities för att liksom allting ska funka. Och så liksom i början, det är ju en uppförsbacke på några år. Men sen så liksom lyckas de ändå göra vin därifrån som ingen annan gör.
Men det är det också, jag tror att du måste ha det där extrema tålamodet och hålla på med det länge. Jag är inte säker på just den grejen. Däremot kan jag säga så här, att jag är ju sjukt sugen på att... till en början med i alla fall, ställa mig på en restaurang och hoppa in någon gång då och sälja vin på folk.
Så vi kanske får se en Petter vinhandlare snart?
Nej, men kanske någon gång hoppar in på någon restaurang, står och kränger vin. Någon gång, vem vet.
Call me, så hjälper jag till. Mm. Du, fan kul att du ville komma tillbaka hit och liksom sitta i andra stolen.
Tack. Fan vad gott det var.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.